Det är långfredag och vi sänker våra huvuden i vördnad för den korsfäste, samtidigt som det i våra hjärtan pålar en tacksamhetens glädje över att allt detta hände just för oss och för vår skull. Detta är den dag då vi borde gripas till tårar över Guds bevisade kärlek. En dag då vi borde bäva inför syndens vedervärdighet som kunde orsaka Guds son sådana fruktansvärda kval. Detta var den dag då solen klädde sig i sorgdräkt och jorden darrade under tyngden av honom som bar hela världens synd och skuld. Detta var den dag då Satan mobiliserade all sin härsmakt i ett sista försök att omintetgöra Guds frälsningsplan. En dag då ondskans härsmakt från universums alla hörn samlades till en sista avgörande drabbning med Guds smorde. Golgata var lika som omringat av glupande och rytande lejon, som det heter profetiskt i psalm 22. Detta var den dag då vi som mänsklighet blottade avgrunden av vår ondska, då vår fallna natur stod i bjär kontrast till Guds heliga, oskyldiga lamm som hängde där på korset, ett verk av våra händer. Vi gav honom smälek, vi gav honom hån, vi gav honom förakt, medan han gav oss sitt liv. Precis som Jesaja profetian hade sagt, övergiven var han och föraktad av människor. Detta var den dag som vi ständigt måste skämmas över. Den dag då vi korsfäste universums herre, härlighetens konung, trots att han kom till oss i enbart kärleksfulla avsikter. Det var som om vi inte tålde hans renhet och hans genomträngande blick. Han blev en dom över våra liv därför att vi älskade mörkret mer än ljuset. Och ändå var det just för oss som han kom. Inte för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Men så lite anade vi de stora sakerna som var i görningen. Det är som om himmel, sol och jord bättre förstod och insåg den ödestimma för hela universum som nu höll på att bryta in. Den evige gudasonen hänger döende på ett kors på den lilla planeten jorden och låter sig bli till ett skådespel och till ett offer för våra lägsta drifter. Han som i himmelen var känd som härlighetens herre, han som fanns till före allt skapat och genom vilket allt är till som finns till. Alla ärkeänglar, alla tronänglar, ja hela den himmelska härskaran var väl medvetna om att hela deras existens och deras ursprung var tack vare honom. Och ingen av dem, inte ens den högsta av änglar, kunde tänka sig annat än närma sig denne Gudas son med största tänkbara vördnad och ödmjuk tillbedjan. Hur kunde han nu bli till ett sådant skådespel, iscensatt av förgängliga människor? Hade Gud helt tappat greppet? Var det Satans rike som höll på att inregistrera sin hittills största seger? Vilka i himlen och vilka på jorden hade egentligen förstått vad han menade när han vid ingången till sin tjänst hade sagt: jag har kommit för att ge mitt liv till lösen för många. När det började närma sig den stunden, och när stunden var inne och Jesus förklarade för sina lärjungar att han nu skulle gå upp till Jerusalem för att bli överlämnad i hedningars händer, dömd och dödad, så var det ingen som tog honom på allvar. Och ingenting sådant skulle kunna få ske. Petrus ställer sig i vägen och förbjuder honom liksom att gå till Jerusalem. Men så började det ändå att ske. Och besvikelsen och sorgen sprider sig i lärjungaskaran. Och i Getsemane så somnade de tyngda av sorg, står det. Jesus lämnades ensam i sin kamp och i sin ångest. Och som människa önskade han att det skulle nu finnas en väg förbi lidandets bägare. Men det fanns inte det om försoning skulle vinnas för ett fallet människosläkte och för dig och mig. Då fanns det ingen väg förbi. Kampen var honom så svår att blodsvett lackade hans panna. Blodsvett, ett sällsynt fenomen. Den medicinska termen hematidosis betyder att man kan få liknande symptom vid intensiva emotionella stresstillstånd. Och som ett resultat av blödning i svettkörtlarna blir huden skör och ömtålig. Jesus var ingen stålman. Han var sann människa som dig och mig. Ensam får han kämpa med Gud i natten. Och korsets väg blir i Getsemane definitivt utstakad. Och mörkrets makter var nu ivriga att lägga beslag på sitt mest eftertraktade byte. Beslutet att röja Jesus ur vägen hade redan fattats. Men för folkets skull så var man tveksamma om att gripa honom nu under själva påskhelgen. Och det var då som Judas Iskariot kom dem till så läglig undsättning. Tänka sig, en av hans egna. Bättre assistans kunde man ju inte få. Penningbegäret hos Judas hade givit djävulen ett säkert fotfäste i hans hjärta. Och nu blev just detta ett tjänligt instrument i det svekfulla förräderiet mot Jesus. Helt intagen av detta sataniska begär kommer Judas till översteprästerna och frågar: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom? Och de vägde upp åt honom 30 silverpenningar, priset för en slav. Och jag vet inte om det den här stunden infann sig även hos Judas någon tveksamhet över deras sätt att värdera hans mästare. Priset för en slav. Men det räckte att han såg pengarna för att uppgörelsen ändå skulle vara klar. Och Judas var sedan med, kan du tänka dig, den där sista måltiden med Jesus. Då Jesus också kommer till Judas fötter och böjer sig ner med tvättfatet. Och tvättar hans fötter rena och torkar dem med handduken. Trots att Jesus visste att dessa fötter snart skulle hasta i sitt sista svekfulla ärende. För att förråda honom på hans egen böneplats. I Judas ficka låg de där 30 silverpenningarna och brände priset för en slav. Och vid Judas fötter den här stunden böjer sig hans mästare i en tjänst som annars bara slavar utförde. Och när de sedan låg till bords och Jesus också räckte brödet till Judas, som vore den sista utsträckt hand och vädjan och erbjudan om förlåtelse. Men Judas stod i en annans tjänst. Och det står att han gick ut och det var natt. Och när sedan Jesus är mitt uppe i sin bönekamp i trädgården, så hörs snart sorlet av röster och skrammel av vapen. Med påkar och svärd drar man ut för att fängsla honom som vore han en illgärningsman. Och Judas stiger fram ur mörkret för att fullborda sitt svekfulla uppdrag. Och med det ömmaste av alla kärleksbevis, ja, med en kyss, så förråder han sin mästare. Och det är då, medan Judas ännu är nära Jesus, som man får höra de oväntade orden från sin mästare. Han säger: min vän, säger Jesus. Han säger inte: du förhatlige avfälling, eller du vidrigt svekfulle. Något som Judas kanske hade väntat sig. Men min vän, säger han, nu har du gjort ditt. Och det är som om Jesus ännu i denna stund vädjade till Judas ännu en gång. Och även i denna stund skulle han ha kunnat kalla till sig 10 000 änglar till sitt försvar. Hela himlen stod redo att ingripa vid minsta vink från Gudasonen. Men för din och för min skull låter han sina fridsamma händer bindas. Och låter han sig skuffas genom Jerusalems gator i mörkret till den ena skenrättegången efter den andra. Utan att någon av oss kom till hans försvar. Helt ensam står han där som Guds lam, tyst inför sina slaktare, medan de falska anklagelserna hopades över honom. Han stod där i majestätiskt lugn. Och detta irriterade och provocerade tydligen ännu mycket mer. Och vi spottade honom i ansiktet. Och vi slog honom med knytnävarna och med den flata handen. Vi band för hans ögon och vi fortsatte att slå honom och frågade honom hånfullt: säg oss, profet, vem var det som slog dig? Det är tidig morgon när Stora rådets dödsdom har avkunnats. Och Jesus förs till den romerske landshövdingens residens. Och ryktena börjar sprida sig i det yrvakna Jerusalem. Domen är avkunnad. Jesus ska korsfästas. Då vaknar Judas. Då kommer han till besinning. Men nu är det för sent. När han nu plötsligt blir medveten om det ohyggliga brott som han har begått. Det är som om man aldrig riktigt hade trott att det skulle gå så illa. Han kanske hade hoppats att Jesus trots förräderiet skulle kunna rädda sig själv ur sina bödlars händer. Han hade ju så många gånger bevittnat Jesu makt. Skulle han då inte kunna hjälpa sig själv? Men nu förstod Judas att loppet var kört. Och att det var han som var själva orsaken till att mästaren nu gick mot korset. De 30 silverpenningarna kändes förhatliga. Det de brände i hans ficka. Han måste bli kvitt dem. Han måste få förklara sanningen, hur det egentligen förhöll sig. Och han hastade till översteprästerna och de äldste, hos vilka han för bara ett par dagar sedan hade varit så välkommen. Förtvivlat ropar han till dem: jag har syndat, jag har förrått oskyldigt blod. Men nu var Judas inte intressant för dem längre. Ingen behövde honom längre. Inte ens Satan behövde Judas längre. När han möter deras likgiltiga, otåliga och nästan föraktfulla blickar och hör hur de avfärdar honom lättvindigt med orden: vad angår det oss? Det är din sak. Då står han där liksom och bara stirrar på dem. Som om han inte riktigt kunde fatta och förstå. Eller tro att de kunde vara så likgiltiga inför detta oerhörda misstag som hade begåtts. Och med kraft kastar han ifrån sig silverpenningarna i tempelhuset. Och medan de ännu klingande rullar omkring på stengolvet så försvinner han bort. Och ingen tröst finns mer för Judas. När Judas nu inser det svek som han har gjort sig skyldig till och som nu skulle leda till mästarens död, då fanns det inte längre någonting kvar att leva för. Klockan är knappast 7 på morgonen när Pilatus väcks av den larmande folkhopen som påstår sig vilja skipa rättvisa och skjuter denne snickare från Nasaret framför sig in på hedningens territorium, eftersom det, som det står, man inte ville orena sig så att man inte skulle kunna äta påskalammet den dagen. Och man anar alltså inte att det är Guds eget lamm, oskyldiga Guds lamm, som man skjuter framför sig för att få domen, dödsdomen, avkunnad över hans liv. Och anklagelserna haglar återigen över Jesus. Men till landshövdingens stora förundran så svarar han ingenting. Han står där i majestätisk tystnad. I sitt privata förhör med Jesus så växer Pilatus förundran. Och det övergår mer och mer till en obehaglig fruktan. Samtidigt som han är övertygad om hans oskuld. Vem var denne man som stod där framför honom så sorgsen och så tyst? Hur kunde han säga sig vara en kung? Var fanns i så fall hans rike? Och var var hans undersåtar, hans folk? Och Pilatus sökte ivrigt efter en utväg ur denna pinsamma situation. Han ville ju inte bli skyldig till den här oskyldige mannens död. Det vore justitiemord. Men han ville heller inte komma på dålig fot med judarna. Och han trodde sig ha en lösning på hand när han som sed var vid denna högtid kunde frige en fånge efter folkets val. Och om han nu ställde den fruktade förbrytaren Barabbas mot Jesus, så skulle väl ändå utslaget bli till Jesu fördel. Men till sin stora förvåning ropar folket: inte honom utan Barabbas. Och mitt i detta trångmål att försöka tillmötesgå judarna utan att för den skull döda en oskyldig man, så överlämnar Pilatus nu Jesus till soldaternas bryska behandling. Och Jesus förs till tortyrkammaren. Hans händer binds upp vid en pelare och fötterna sträcks ut ner vid golvet. Och så börjar den fruktansvärda romerska piskan att bearbeta hans rygg. Två soldater, en på var sida, turades om att slå varsitt slag över hans rygg med den romerska läderpiskan i tre remmar inflätade med metallkulor och benrester som rispade sig allt djupare in i ryggmuskulaturen i hundratals blödande sår och orsakade ordlöst svåra smärtor. Precis som psalm 129 säger: de plöjde min rygg och drog långa fåror i den. Och när han utmattad av smärta och blodförlust stapplar ut ur tortyrkammaren, så hade några fyndiga soldater också virat en krona av törnen över hans gässa, för nu skulle man leka kung med Jesus. Och det här var ju hans kröningsdag. Egentligen visste de inte hur rätt de hade. Det var den stora segerns dag. Inte anade soldaterna att just denna dag och denna ömklige man skulle besjungas världen över hundratals, ja tusentals år framåt. Man hängde på honom en purpurfärgad mantel, den konungsliga färgen, och stack i hans hand en gammal träkäpp. För en kung ska ju ha en spira om han ska regera. De anade inte att mannen framför dem var den som en gång också skall härska över folken med järnspira, och ingen ska kunna stå honom emot. Och de föll ner och de hånade honom och sa: leve judarnas konung. Inte visste de den dagen att en dag faktiskt alla knän ska böjas inför just den mannen, och alla tungor ska erkänna Gud till ära att han är Herre. De spottade på honom och tog käppen ur hans hand och slog honom i huvudet. Men inte ens under denna förnedrande behandling begär han himmelsk assistans. Utan i detta ömpliga tillstånd låter han sig istället föras ut till folket. Och Pilatus förhoppning var nu att alla som såg honom skulle låta sig bevekas inför åsynen av en så misshandlad och förnedrad människa. Och han sa: här är människan. Han utropade detta i förväntan på att ingen längre skulle behöva irritera sig över den mannens konungsliga anspråk. Det var ju så uppenbart för alla att denne Jesus var helt utan makt, helt utan konungslig värdighet. Kan någon se mera ömklig ut mera maktlös ut än Jesus gjorde den stunden. Små bäckar av blod letade sig ner från den törnekrönta gässan, ner över hans blåslagna ansikte och blandade sig med soldaternas spott. Men det är om denna gestalt som vi läser i Uppenbarelseboken 1. Lägg märke till kontrasten. Mitt bland lammställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Och hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var så som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i sin smält ugn, och hans röst var som rösten av stora vatten. Och i sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. Det var honom vi spottade på. I sin feghet låter nu Pilatus sin egen övertygelse om Jesu oskuld ge vika för hopens krav på korsfästelse. Och snart stapplar Jesus ut ur stadsportarna på väg mot huvudskalleplatsen, avrättningsplatsen, med en grov korsbjälke lagd över sina sönderpiskade skuldror. Och som vi läste, när Jesus dignar under korset och inte orkade längre, så kan vi ana och förstå att den tortyr han redan utsatts för hade varit mycket svår. Jesus var ändå en fysiskt stark person, må vi komma ihåg, efter de många åren i snickarverkstaden, i hantverkaryrket och de långa vandringarna på Galileens och Judeens vägar under 3 år. Skulle detta vara en konung så ensam, så övergiven, ingen armé, inga soldater, inga vapen, bara ett ömkligt kors? Ingen av oss anade att detta var universums konung på väg till världshistoriens viktigaste slag. Ingen anade att detta kors, romarnas fruktade avrättningsredskap, skulle förvandlas till världshistoriens mäktigaste segersymbol. Idag, denna långfredag, samlas hundratals miljoner människor världen över omkring just det korset, syndares enda hopp. Och över hela vår jord pryder kors, kyrkor, katedraler och enkla bönhus. Väl framme vid korset kastar man ner honom på rygg, och smuts och jord blandar sig i såren och i blodet från hans rygg. Och några handfasta soldater sträcker ut hans händer på tvärbjälken. Och sedan hörs rasslet av hammare och spikar, och så började de fruktansvärda slagen eka. Jesu ansikte vrids i grimaser, och han skriker av smärta för varje slag. 15 centimeter långa spikar letar sig genom hans brister och in i de grova korsträdet. Sedan återstod bara att fästa hans fötter med en ännu längre spik och försätta honom i en vriden, plågsam kroppsställning som innebar att för varje andetag han tog, han måste ta spjärntag mot spikfästet genom fötterna och dra sig uppåt med hjälp av spikfästena i vristerna för att få lungorna att fyllas med luft. En fruktansvärd, plågsam, lång dödsprocess som ibland faktiskt kunde pågå i dagar. Flugor och insekter letade sig till såren, och asätande fåglar cirklade över Golgata i väntan på sitt ro och nattens vilddjur på sitt skrovmål. Men samtidigt som människosläktet nu var i färd med att utföra sin vidrigaste handling, vi var där för att nagla Guds son till korset. Samtidigt som vi är mitt uppe i denna handling, så bryter Guds förunderliga nåd och barmhärtighet fram. Och mellan hammarslagen hörs orden: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Det är liksom han vädjar in i det sista till Gud, till och med för sina bödlar, och försöker liksom se en förmildrande omständighet i deras okunnighet om vem han egentligen var och vad de nu höll på med. Men ingen fäste något avseende vid hans bön den stunden. Inte ens i detta utsatta tillstånd lämnade vi honom i fred. Det är precis som att så länge det fanns liv i hans sargade kropp var det som om Satans rike till varje pris ville försäkra sig om sin slutliga seger. Och medlemmar ur Stora rådet fanns på plats. Och det var precis som om de ville markera både för Jesus och för sig själva hur fullständigt orimliga och falska hans messias anspråk hade varit. Andra har han hjälpt. Det är märkligt, det erkännandet ger de nu honom i alla fall. Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv. Om han verkligen är Guds messias, den utvalde. Om du är Guds son, hjälp dig själv och stig ner från korset. Och kan du tänka dig, också de båda rövarna vid hans sida stämde först båda två in i skymfropen. Men plötsligt kommer fruktan över den ene av rövarna. Och han insåg att denne man på det mittersta korset ingenting ont hade gjort. Han hade hört hans ord från korset. Han hade sett kvinnorna. Han hade hört honom tala tröstande till sin sörjande mor. Han hade sett hans lugn inför döden, hans tålamod inför glåporden. Han hade lagt märke till att när han smädades, smädade han inte igen. Sen var det detta övernaturliga mörker som plötsligt lägrade sig över landet mitt på dagen. Och Jesus, judarnas konung, stod där på skylten över korset. Och rövaren började mer och mer inse att din konung, det var han faktiskt. Och han började öppna sitt hjärta för denna insikt som varken fariser eller skriftlärda trots sin kunskap hade nått fram till. De trodde sig nu ha blivit kvitt en falsk messias, men rövaren ser i den döende Kristus en segrare, en kommande seger för Guds rike. Och han tillrättavisar sin olyckskamrat. Och han vänder sig till Jesus med en bön som samtidigt både är ett erkännande av Jesus som både Herre och Konung. Vilken märklig scen detta var. Mitt i sålet av falska anklagelser, mitt i sålet av smädelserop, är rövaren, en rövare, den enda som försvarar Jesu oskuld. Ingen annan. En dödsdömd rövare är Jesu enda försvarare. Hans bekännelse är stor. Han såg vad inga andra såg den dagen. Mitt i Jesu djupaste förnedring erkänner rövaren honom som härlighetens herre. Rövaren såg inte slaget förlorat. Han såg den seger som höll på att vinnas. I ödmjukhet vänder han sig till Jesus, väl medveten om sin egen skuld och ovärdighet. Han vågar bara vädja till honom om en tanke, ett anspråkslöst tänk på mig. Svaret från Jesus överträffar allt vad rövaren hade kunnat tänka eller bedja om. Han får höra, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Sannerligen säger jag dig det. Och utan ett ord av förebråelse alltså får rövaren höra dessa ord från Jesu läppar. Och han uppfylls av en sådan glädje att smärta nästan glöms bort. Och syndabördan förnimmer han på ett förunderligt sätt. Liksom lyfts av honom trots hans dödsdömda tillstånd. Och flyttas över till mannen på det mittersta korset. Och han känner plötsligt en sällsam kärlek, en varm kärlek bryta fram i hans hjärta till Jesus från Nazaret, där han hänger i sina sista kval. Och när han senare hör honom utropa orden, det är fullbordat, och ser hur hans huvud faller ner mot bröstet för att inte mera lyftas upp, då är det som i hans hjärta det ville brista en glädjefull längtan efter att få möta honom igen. Kan du tänka dig, en rövare, förakta var alla, var den enda på Golgata som tycktes förstå vad den här striden gällde, och som nu kände att han var delaktig i segern på Golgata. En rövare får känna hur nåd börjar omfamna honom. Några timmar senare upplevde han själv vad inget människoöga ännu har sett och vad ingen människotunga kan beskriva. Han var den siste i sällskap med Jesus innan han dog. Han var den första i sällskap med Jesus efter sin död. Stiger han in i paradiset med Guds sonen vid sin sida, och hela änglavärlden brister ut i en ny sång, står det. En lovsång till lammet, därför att han lät sig slaktas och med sitt blod kunde göra det lägst fallna, det djupast fallna, det största av syndare som denne före detta rövare till värdiga himmelska medborgare. Du kan tänka dig att änglarna är förundrade. Människorna runt korset trodde allt var över. Ett par lärjungar, Josef från Arimatea och Nikodemus, båda rådsherrar, känner sig dock förpliktigade att åtminstone lägga hans kropp i en värdig grav och förhindra att den blev rovfåglars byte. Och de kommer till korset efter soldaterna har lämnat Jesu kropp i fred. Eftersom den rena var död, så behövde man ju inte stå sönder benen för att han skulle lida en kvävningsdöd. Och när de tar ner hans kropp från korset, så anar de inte att det är världshistoriens största seger som just har vunnits av denne döde man. Och att korset, som lämnades gapande tomt med bara anklagelseskriften kvar, att det korset skulle komma att älskas av miljoner och åter miljoner, till vilka budskapet om Guds nåd och kärlek skulle nå fram. Vi dömde honom till döden. Vi lät våra synder föra honom till korset. Vi slog honom. Men det tomma korset vittnar om att synden, där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer. Och ingen hämnd kommer någonsin att utkrävas, ty det finns ingen fördömelse för dem som är i korsets skugga. Nåd bryter fram för ett fallet människosläkte. Nåd, djup som det djupa hav. Nåd för tid och evighet. Nåd, ja nåd för mig. Rembrandt har målat en gripande korsfästelsescen. Kanske ni har sett tavlan. Om man ser hans bödlar, om man ser människohopen runt korset, många av dem med skadeglada, nästan förvridna ansiktsuttryck. Många är runt korset när Jesus just har hängts upp. Men så ser man lite grann i skuggorna en annan gestalt. Och de som vet detta känner igen Rembrandts eget självporträtt i skuggorna av Golgata kors. Det är precis som Rembrandt förstod det jag vill säga idag. Han var också där och med sina synder bidrog till hans korsfästelse. Du och jag var också där och med våra synder bidrog till hans korsfästelse. Men det var för vår skull som han gick hela vägen ända till korset. Tänk att det var allt gjort för dig och mig. Amen. Kära Herre, vi böjer våra huvuden inför dig, tacksam vördnad. Vi hyllar dig denna stund och vi älskar dig för att du gick hela den vägen utan att kalla på himmelsk hjälp och stiga ner och om inte göra vår frälsning. Men tack också Herre att det står att du ser frukten av din död och ditt lidande och blir mättad. Att vi idag bidrar till den glädje du känner över att korsets väg inte var förgäves. Och jag ber dig, Herre, om det finns någon i denna gudstjänst för vilken du ännu är en främling, som inte denna stund kan känna tacksamhetens glädje över din död, att hon eller han denna lång fredag, så långt efter detta hade hänt, ska ta emot dig som sin frälsare, som sin försonare. Herre, jag ber just för den människan eller dem just nu, så att vi alla tillsammans ska få träda in i paradiset i en evig förundran över den nåd som drabbade oss tack vare Golgata. Lovat vare ditt namn.